Hör du, Maja Åström.
Ja, Tommy Jensson.
Nu har det blivit dags för säsongens obskyrt musikhistoriska avsnitt.
Äntligen.
Har du sett den här LP-skivan på loppis förut?
Jag får se. Så kanske. Det står Rasa här.
Mm.
Det är rosor runt omkring en bild, en gudabild. Och rosorna kanske inte är så här indiska, men jag tänker indiskt i alla fall. För att gudabilden är alltså en hinduisk gudabild.
Mm. Det är faktiskt inte det minsta indiskt alls. Det här är det svenska bandet Rasa. De släppte 9 fullängdsskivor på 3 år mellan 1979 och 1982. Och av någon anledning så är de här skivorna otroligt vanliga på svenska loppisar. Vad säger du? Ska vi lyssna lite?
Kör vi! Jazzrock.
Den heter Eternal Spaceman, den här låten, och den är från ett album som heter Coming Into Full Bloom.
Okej, okay, men vad är det ens?
Det är äkta svensk Hare Krishna rock. Och jag har sett de här LP-skivorna på loppisen så länge som jag hållit på att bläddra bland 10 kronors vinyl. Rasa-skivorna, de finns liksom alltid där. Mitt bland dansband, Andia Sånger, Lill Lindfors och Björn Skifs, så står den här.
Okej, jag hör vad du säger, men jag undrar ändå, hur kan svensk Hare Krishna rock vara så vanlig på våra loppisar?
Ja, precis vad jag också undrade. Så jag började spåra upp några namn från baksidan av skivomslagen.
Rasa was kind of like an interesting band that fell out of the sky.
Det här är Robert Campagnola.
The newspaper Expressen called it monk rock.
Han är sångrösten, producenten och, ja, mittpunkten på bandet Rasas skivor.
Do you want me to tell you the history?
Men på skivomslagen heter han inte Robert. Där heter han Vishnupada.
I grew up in a neighborhood where there were many, many musicians, and I was about 16, I think, and my cousin and I started writing music.
Robert växte upp i New York. I slutet av 60-talet var han på väg in i musikbranschen.
I got into writing music. I learned how basically to find my way around a Hammond organ with Groove Holmes.
Det hade nog kunnat bli en vanlig musikkarriär för Robert. Men en dag i början av 70-talet följde han med en kompis från college till ett möte. Där mötte han Hare Krishna-anhängare. Och det var någonting i den här gruppens samvaro som lockade Robert. 2 dagar senare gick han med.
Vi ska återkomma till Robert. Men först ska vi påminna oss om vad Hare Krishna är för något.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Enkelt uttryckt så är Hare Krishna en del av hinduismen och handlar om hängivenhet till guden Krishna. Rörelsen exporterades till västvärlden i mitten av 60-talet av en person som kallades för Srila Prabhupada. Han kom till USA 1965 och året därpå bildade han ISKCON, International Society for Krishna Consciousness.
Inom Krishna-rörelsen skulle man gärna bo i kollektiv. För munkar och nunnor gällde sexuell avhållsamhet. Och så var det här med mantrat.
Om man är troende och hängiven så ska det upprepas många gånger varje dag. Idén är att genom att upprepa mantrat så kommer man in i Krishna-medvetandet.
Modern västerländsk musik, låt oss för enkelheten skull kalla det för rock, blev tidigt ett sätt för Hare Krishna att nå ut. 1969 hamnade Hare Krishna-mantrat på både den brittiska och den västtyska topplistan.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Singen var producerad och inspelad av Beatles-medlemmen George Harrison. Och George fick ju också en egen hit året efter med låten My Sweet Lord. Och där har Hare Krishna-mantrat smygit sig in i refrängen.
Och runt om i västvärlden började det nu släppas skivor som på olika sätt var kopplade till Hare Krishna-rörelsen. Om förkortningen ISKCON står någonstans på omslaget, ja, då är det Krishna-rock. Den svenska Krishna-rocken rullar igång 1978, året efter Hare Krishna-grundaren Srila Prabhupadas död. Robert Campagnola, eller Hare Krishna som han hette nu, hade hunnit göra karriär. Han var nu en av de 11 högsta ledarna i den internationella Hare Krishna-organisationen. Och världen hade man delat in i zoner. Roberts ledaransvar sträckte sig över norra Europa, det vill säga de tyskspråkiga länderna, Sovjetunionen och Norden.
In Germany, we had a place in Schloss Rettershof.
En dag år 1978 i Tyskland så fick Robert chansen att spela lite på en orgel som en medlem hade donerat.
So it was a very high-end home organ. Not a Hammond, but just below that.
Och det var någon som spelade in det.
And that recording went like wildfire all over the place.
Och 2 månader senare, när Robert hade ett ärende till Korsnäs gård, som alltså är Hare Krishna-rörelsens centrum här i Sverige. Ja, då leddes han in i ett rum fullt av instrument och musiker.
One of the leaders there, without my knowing it, assembled a little band. A bass player, a guitar player, an organ player, a drummer. And they said, come on, sit down, let's make some music.
Robert fann sig i situationen.
Well, you know, I'm from New York.
Och satte sig vid elpianot.
And I started playing a song called Chintamani on the electric piano.
Det här spelades in. Resultatet blev Oasis, Rasas första album, som släpptes 1979. Personen som sammanförde musikerna och satte igång musikprocessen på Korsnäs gård, han heter Jörgen Sundvall. Han var en av de personer som tog Hare Krishna-rörelsen till Sverige.
Man kan ju väl kanske nämna 2 eller 3 saker. Skivorna var en inkomst för kollektivet. Det var kanske det primära syftet, men ett bidragande orsak till att det blev just skivor var att vi hade ganska många musiker. Därför blev det musik.
En uppföljare till Oasis spelades raskt in i en professionell musikstudio. Och efter det byggde Krishna-rörelsen sin egen inspelningsstudio på Korsnäs gård. Och efter det spelades ytterligare 7 LP-skivor in i högt produktionstempo.
Men du Tommy, nu vill jag att vi stannar upp lite i den här exposén. För jag undrar lite, vad är det här ens för stil?
Alltså frågan är ju lite så här, vad är det inte för stilar? För att på de här 9 skivorna som Rasa hinner spela in på 3 år så testar de en hel del olika genrer och stilgrepp. De första 2-3 albumen är väl lite så där snirklig jazzrock med indiska slagverk och sånt. Men sen börjar de experimentera. Och då testar de reggae. De gör någon slags slöfunk som låter som deckarfilms soundtrack. De testar helt vanlig gubbblues. Simply wasting my time for another day. Och så bockar de av lite hårdare rock och lite poppig new age musik. Och till slut så fastnar de för någon form av trippig syntpop, lite influerad av punk.
Men Tommy, är det här bra?
Alltså, jag vet inte om bra eller dåligt är applicerbart här. Men för någon som jag som gillar att leta efter skivor som har producerats på egen hand utanför den vanliga skivindustrin så blir det ändå intressant.
Intressant. Vet du, jag hade en bildlärare en gång. Han brukade gå runt i klassrummet och så sa han, intressant. Och det var det oftast när man inte var så duktig.
Eller så här, jag har aldrig hört ett band som spretar så här mycket tror jag. Men på något konstigt sätt så påminner Rasa lite grann om svensk progg. Fast det är som progg från en annan planet. Som vi nämnde förut så är det lätt att hitta Rasas skivor i Sverige. De kostar sällan mer än 10 kronor styck. Så det måste alltså ha pressats upp ganska många exemplar.
Of just those Rasa albums, I know that maybe 400,000-500,000.
Och skivorna såldes inte i butiker.
No, they were sold by people who on the street would distribute them.
Utan de såldes på gatan av Hare Krishna-anhängare som samlade in pengar till rörelsen. 1982, efter 9 album på bara 3 år, så slutar sagan för Rasa. Men att Rasa inte fortsatte efter 1982 är egentligen inte så konstigt. Som regional ledare inom ISKCON hade Robert mycket annat att göra. Till exempel att leda produktionen av religiösa skrifter på många olika europeiska språk.
We had to even invent the typesetting. Like in the Georgian language, it didn't exist at that time.
Eller att organisera anhängare i Sovjetunionen.
Well, they captured me in Riga in 1982. I was lucky to get out. That was a whole story in and of itself. I think it was only because of Brezhnev and his healer that I actually got out, but it was hair-raising.
Livet som högt uppsatt i Hare Krishna-rörelsen innebar många resor, många konflikter och ett allmänt hårt slitage på kropp och själ. På 90-talet blev Robert allt mer baserad i Ryssland, och efter bråk inom ledarskiktet så blev Robert så småningom utkastad ur rörelsen.
I left Krishna consciousness in 1998 because I could no longer tolerate certain managerial things.
Men det är en annan historia.
But my heart is still very much, shall we say, centered in my love for Radha and Krishna.
Jaha, det var alltså historien om bandet Rasa, om Robert Campagnola och den svenska Krishna-rocken. Och vi har faktiskt på ganska kort tid lyckats hitta alla deras LP-skivor, utom en.
Jag vet, och det retar mig något så alldeles oerhört mycket.
Men Tommy Jönsson, nästa vecka så lämnar vi det här och tar oss an ett helt annat loppmarknadsfynd med en historia.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio.